Ja, vi är hos Arvid Tilly. Jag ska höra lite grann vad han har att berätta från gamla tider på Bjärka Säby. Och vi kanske kan börja med att höra lite grann ifrån allra första början.
Ja, mina föräldrar flyttade till Bjärka Säby 1900. Kommer från Vårdnäs. Så efter att ha tidigare bedrivit fiske och i Vårdnäs församling. Västerby, Brosin, Västerby och Saxtorpsgården och så vidare. Och då blev fisket ledigt vid Bjärka Säby och han sökte det och fick det. Och fick det under sådana förhållanden, han var nämligen knäckt också. Och fick det under de förhållanden att han skulle bli av med tjänsten i militären. Han fick inte ha den samtidigt med sitt fiske vid Bjärka Säby. Det satte gården den fordran.
Ja.
Och det var det svåraste problemet att kunna få bönderna att släppa honom.
Var det han, i Saxtorp?
Det är en massa gårdar som han, fyra olika gårdar var det han var knäckt för. Och han måste skaffa en efterträdare till sig då för att kunna få fisket. Och han kom med en godkänd, en som det, kronan godkände, men det godkände inte bönderna. Utan sen det var en väldig strid om det där innan lyckades i sist. Var det en som heter Stolt som åtar sig det. Och det var inte Stolt som bodde i Bjärka Säby utan han bodde i Vårdnäs och vart sedan sågärsarbetare. Han fick överta hans knäktskap och därefter fick han då överta fiskebyggare sig.
Så det var inte Stolt som bodde där borta vid
Sjösätten? Nej, det var det inte. Men vi känner ju honom mycket väl också.
Ja.
Och det är sen min far, han släppte inte sina gamla fisken vid Västerby, Saxtorp, Skilberga och pressgårdarna i Vårnäs, utan han hade dem fortfarande samtidigt med Bjärka Säby fisket. För ett fiske måste ha, om man ska bedrivas i större skala eller bedrivas i stor skala, så måste man ha ett stort område att röra sig på. Det går inte att komma igen för ofta till samma plats.
Var det ända nere i Lilla Rängen?
Ja, det var ända upp till gränsen upp i Brosin. Så vi hade halva strömmen där uppe ända upp till Brosin, som låg på Västerbysidan där.
Jaha.
Och det var ett utmärkt notfiske och mycket bra rövfiske där i hela Västerby. Och det hade vi till 1912. Det var en lantbrukare från Småland som köpte det av Falkenbergarna som sålde det till honom. Och då skulle han själv ha fisket sedan, så vi måste släppa det.
Jaha.
Men de övriga gårdarna hade vi kvar alltjämt ända till han helt avslöt med fisket i stort. Ja, och själv var jag hemma ifrån, ja, man började ju vid 7-årsåldern och får börja med rotnät och hålla på sen så länge man kunde ha sunna för undan. Eftersom man var starkare så fick man ju vika in mer och mer.
Ja.
Och min farfar var ju med samtidigt vid notdragning då under många år.
Det var flera timmars rod väl ner till Brosin.
Det tog en timme i regel om man rodde rätt skapligt ifrån Bjärka Säby upp till Vårdnäs kyrka. Vi brukade ju träffa min farfar där, för han bodde i Vårdnäs nämligen, så vi hade, där vi skulle dra något som mötte sig alltid där.
Ja.
Och det var klockan 6 på morgonen i regeln skulle vara där.
Vi fick vara morgonpigga då.
Ja, så drog vi nog till dagen då, där uppe, upp igenom, strömmen upp igenom, sen hem och så hänga upp noten och det sista man, och så ner och lägga in ett ner i ån efteråt. Och sen det sista man gjorde så fick man åka till stationen, man hade någon fisk att skicka till stan.
Ja.
Det sista tåget klockan 11.
Det var långa.
Vad var det för fisk ni fick?
Ja, mycket braxen på den där tiden. Det var, och gäddor var det gott om också. Och så fanns ju, vid Bjärka Säby fanns ju laxen då. Den var ju mycket lax fanns i Bjärka Säby.
Ja, var det i ån då?
I ån, ja. Det planterades ut årligen. Ja. Nya laxyngel undan för undan där.
Hur länge höll de på med det? För det vet jag att jag har sett.
Nej, det slutade nog, jag skulle tro, omkring 1910 eller någonting. Så tror jag inte att det planteras in någon lax vidare sen.
Men jag har sett mer i kraftstationen laxyngel.
Ja, men det var ju någonting senare i historia. Det var när kraftbolaget övertog det där så hittade fiskeriinstruktören på att det fanns en urgammal lax i Rängen. Och därför skulle det kraftbolaget ålagt att anlägga en odlingsanstalt där nere. För att försöka få fram av den ursprungliga laxen som fanns.
Så på det,
ja, och då skulle de släppa ut ett visst antal varje år.
Ja.
För det lyckades känner inte jag till, för det var ju sen omedelbart efter jag slutade hemma. Och jag fick ju inte vara i Linsbysbo så länge heller, så jag kunde hålla kontakt med dem. Jag var ju tvungen att ge mig väg ner till Trelleborg. Och var där nere i 8 år, och det var ju luckor som kom in i min bild.
Ja,
finns. Själva fisket, det bästa notfisket, det var egentligen uppe i Vårdnäs. Notfiske vid Bjärka-Seby är nästan odugligt, därför att det är för mycket sten. Ifrån, om man tänker ifrån uddarna där utanför Bjärka-Seby och ner till Labbnäs, eller ända ner till ändan på sjön där. Det kan man inte dra ett enda notvarp på hela den sträckan.
Ja, så botten är så stenig.
Det är så stenigt där, ja. Det fanns några små hörn man kunde lägga lite grann bara, men det var obetydligt.
Ja.
Men nere vid själva viken vid Labbnäs, där kunde man dra några stycken notvarp.
Ja.
Och där har vi överhuvudtaget fått det största fångsten vi någonsin fick. Det var braxen där. Då fick vi väl över 1 ton på en gång. Det var ju mycket på en gång. Ja, vi hade inte annat att göra. Vi rodde dem, släpte dem ju därifrån sen upp till hem till Bjärka-Seby. Och sumpade dem där.
Släpa i nätet
då? I noten, ja.
Ja.
Vi fick den klockan 6:30 på morgonen. Där nere, och vi kom hem ungefär 6 på kvällen. Rodde i ett sträck hela tiden.
Så har ingen båt, man hoppar båt.
Det fanns inte då. Det fanns inte då. Notbåt hade vi på sista tiden när jag var med. Det var i början av första världskriget då. Då fick vi en motorbåt och hade den taken. Den var egentligen inte så praktisk i fisket, för det var ju mest för transporter fram och tillbaka.
Ja.
Man kunde inte använda den i fisket alls, för den var för stor egentligen.
Ja.
Nu på senare tiden när utombåtsmotorerna kom till, då var det en helt annan sak.
Ja.
Man kunde utnyttja bättre än vi kunde.
Så på vintrarna, hur gick fisket till då? När
det vi använde mycket krok. Fiske. Mm. Och så fiskar man lake med på ryscher under isen.
Ja.
Och sådana där saker vi fick. Yes, och så hade vi ån. Gös fanns inte då.
Nej, hur snart kom den?
Gös har jag själv varit med och planterat i, men det var först på 30-tal.
Var det så sent?
Ja, jag var i Norrköping då. Det var 1929 eller någonting. Ja. Jag var i Norrköping då, så jag var hemma och rodde åt Tideman, var ju instruktör här då.
Ja.
Så jag var och rodde ut när han släppte i gösen i regnet. Då rådde honom ända långt åt Långnäs till. Vi hade många sådana där pytsar som vi skulle släppa i där.
Ja, så det är så nyinkommande.
Ja, det är så nyligt. Men de växte bra i regn. Så jag vet under min fars tid att de var ganska stora, de vi har släppt i där.
Ja.
För de fick ljus på sista tiden han hade fisket. Men i Vårdnäs har det varit längre upp. Har det varit isläpp där, och då har vi broschin där någonstans tidigare än vi gjorde i Läkarsedjan.
Mm.
Och laxfisket i och med regleringen, det känner ju alla till att det är slut i och med att vi börjar med en reglering. Det varar ett par år efter och sen är det inget mer.
Nej,
det är ju likadant överallt.
Jag har inte
talat
om att det finns någon lax.
Det finns inget nu. Det finns ingen uppringande. Mm. Och det går inte att plantera dit någon heller lax direkt, utan så var möjligen om de kan utrota annan fisk och så plantera i sina föräldrar någonting eller...
Ja, men det är väl för grumligt vatten.
Det är inte så farligt med vattnet. Det är det nog inte. Men det är det att det går inte, det är för djupt. Det går inte att döda det här annan fisk och mycket så vi kan få fram den andra fisken.
Ja,
för gäddor och abborre äter ju upp den här andra.
Ja, det
märkte vi när vi släppte i gösen till exempel. Som det var, så märkte vi att vi hade abborrstim efter oss. Då fick man sluta med det där isläppet för det har man inte fått med. Och stryker igen och så börjar på nytt.
Nej.
Det är små yngre när man släpper ut i kilar åt alla möjliga håll, och då var abborrarna där med detsamma.
Hur mycket betalar de för fisk på den tiden?
Min far hade ett ganska strängt arrende. Han skulle leverera så mycket, inte så mycket fisk de ville ha, men det skulle levereras 2 gånger i veckan. En 4-5 kilo varje gång till slottet och till direktörens bostad. Direktören var ju förvaltare på gården där, och han dikterade ju de förmånerna där.
Ja.
Och de hade sin fisk för 30 öre kilot. Och det priset gällde ända till 1918. Under hela första världskriget. Och då kan ni räkna att det var nästan ruin för min far då på den tiden, för att det var för dyrt att skaffa redskap då sen. Det gick inte alls ihop det där.
Nej, det förstår
och, jag. Om han, hur mycket han lämnade till Säbe direktörens bostad, så räckte det inte ändå, utan ni vill ha mer. Så det var ju ett ganska hårda år. Det egentligen knäckte honom, kan man säga då, ekonomiskt ett tag. Sen det för sig lite sedan igen. Vi fick ju hjälpa honom så mycket vi kunde också. Och äta upp det så mycket som möjligt. Ja. Först 1918 då höjde godsägaren pris till 1 krona för fisken. Och sen samtidigt så höjde han i arrendet då. Vi hade 150 kronor i arrendet, så det var ju blygsamt. Mm-hmm. Men det var ju inte så värst. Det var ju väldigt arrende om man räknade ihop fisken sen.
Ja,
så det var väl nog de som betalade det högsta arrende under Bjerka-Säby under första världskriget. Med den fiskeleverans vi fick hålla då.
Ja.
Sen vid Bjerka-Säby, det notvarp som finns där. Det finns rätt många där inne i själva viken vid Bjerka-Säby. De har vi ju dragit rena från sten. Alltså genom det att man fick sten i noten så drog man i land dem undan för undan.
Ja.
Om vi orkade så vi fick vi många på en gång. Men om man orkade dra dem i land så gjorde vi det. På det sättet fick vi ju varpen rena, notvarpen rena så småningom. Så det, om vi vill undersöka det så ligger en stenhög vid varenda ställe där vi hade ett notvarp som är landdraget utifrån sjön och in där. Ligger i vasskanten.
Man måste titta efter den. Det skulle vara roligt att se.
Sen i övrigt så på senare år då hade jag ju inte mycket med fisket att göra. Sen när jag var hemma nog på semester när jag var i Trelleborg var, och då var det ju 1000 saker som skulle ordnas när man kom hem.
Ja,
och rätta sig, och hjälpa sig att rätta en hel del som var efter då.
Jag var många gånger nere och köpte fisk i Nordpån där.
Ja, just det.
Abborre och gädda.
Ja, ja.
Braxen tror jag vi fick den första som han fångade på vårarna.
Jaha. Ja, braxen var det gott. Det var fin braxen egentligen där nere.
Ja.
Nu vet jag inte, det är väl ingen som fiskar den nu?
Det finns väl inte nu?
Jo, visst finns den, men den blir ju småväxt i och med att den inte tas upp, så blir den bara en småväxt. Ja. Det blir ju nogräsfisk av den.
Kommer
så småningom.
Kommer ihåg de där stora, härliga fiskarna vi fick dem.
Men allt fiske, det ska ju skötas. Det går inte bara, att fiska.
Det var det, men det var det värt att kämpa med
det. Utan man får ju naturligtvis fiska med förstånd om det ska gå, om det ska kunna drivas. Den där,
det är klart, det ska skötas det också.
Det får inte bli för mycket, inte. Det värsta problemet egentligen är väl om de får stora gäddor. Till exempel, det går en vik. En ensam stor gädda kan ju hålla en vik ren för annan fisk. På små gäddor och annat.
Ja, det kan
när
det
kommer
förstå.
Upp en 10-12 kilo. Som fanns gott om sådana vid Bjerka-Säby. Särskilt den första tiden vi kom dit ner.
Det går åt enorma mängder mat och
tog. Det gör det. Det går åt mer än man kan tro.
Ja. Hur länge höll han på, gamle Tilly?
Till 1943.
Det var under kriget också han höll på.
Han sålde av under första andra världskriget då.
Ja.
Han var ju sjuk då, så han fick sluta upp då.
Ja.
Men då var jag kommit tillbaka och det här, jag kom tillbaka till Linköping 1934 från Norrköping. Och även under mina 5 år i Norrköping var jag hemma rätt så mycket.
Ja.
Då hade man ju nattjänst och då var man ju hemma i regel efter nattjänst. Var 8:e dag i regel var jag hemma då. Så då kunde man ju hjälpa honom en hel del.
Ja, visst. Han var rätt gammal när han slutade av med fisket.
Ja, han var 81 år så gott som när han dog. Det var 1948. Han var en 75 år någonting när han slutade.
Ja.
Men jag är själv betydligt äldre än idag. Jag hänger med fortfarande.
Ja. Men jag tänkte just det var så strängt arbete.
Jag har full sysselsättning med mitt föreningsarbete
det fortfarande. Det förstår jag fullkomligt. Men jag tycker det skulle vara hårt med fiske på vintern i synnerhet för honom.
Ja, det var mycket mer. En vintermet fick man ju hålla.
Ja.
Sen ingick det i hans kontrakt att han skulle se till all tjuvfiske också. Han skulle se till att jakten bedrevs på rätt sätt och så vidare också. Det står i hans fiskekontrakt som han fick 1900.
Gjorde det
och han skulle beivra även sådana saker. Står det i det kontraktet. Sen hade han skyldighet att hålla sumpar så att han kunde leverera fisk till slottet och direktörs bostad året runt. Mm. Så han kunde lagra fisk från hösten då som kunde gå i sumpar under vintern och han kunde ta det då. Det finns också inskrivet i detta kontrakt som man hade då.
Ja.
Och det ingick ju att det fick han själv skaffa det. gården släppte inte till någonting till det.
Jag tänkte det.
Och de gamla bodarna som fanns efter gamla fiskaren, det var gamla fiskarens egendom. Han har själv byggt de bodarna som fanns där. Men då när auktionen efter honom hölls då på 1900, så kom det ett bud ifrån gårdskontoret att fiskaren skulle inte köpa in bostäder eller husen, utan det gjorde övertog gården. Han skulle inte köpa de nya, de husen som fanns.
Det var inte den notbon som
är nej då, nej då. Det fanns några små skjul där borta vid Hudden där Solängen ligger. Utanför Solängen. Ja, där hade vi ju höll vi till ända till 1912 till Solängen byggdes.
Jaha.
Så där hade vi vårt, och det var ett mycket bra ställe för torken. Torken var ju väldigt fin för nät och allting där ute på Hudden.
Ja, det var väl bättre än
ja, den nere var mer sämre på det sättet. Men då för att vi skulle få det något bättre då, så vi mjuka upp det lite grann med grädde en liten kanal in där i, så vi kunde komma in där, så byggde vi den lotbon där nere vi hade sen.
Ja.
Men det var ju till att flytta in i det kärret ifrån en väl ordnad plats utanför det förut. Det var inte så roligt.
Nej, det blev ju betydligt sämre.
Ja, det var mycket, mycket sämre.
Vem byggde så länge mot?
Det var i Vistran.
Ja, men vem åt?
Åt fröken Lundblad.
Ja, så det var redan då?
Ja, hon, det var ju med att Ekman gifte sig då. Gamla godsägaren. Han gifte sig då med fröken Sondén var då. Och då skulle gamla fröken Lundblad få någon bostad att flytta in i där. Och då valde hon den där platsen att där skulle vi bygga åt henne. Det var två förslag, det var ett nere vid Djurgården där nere på den, där hade hon också utstakat ett område. Men så valde hon det sista och då trängde hon undan oss där naturligtvis. Och vi fick flytta in i kärret vid sidan om där.
Ja.
Så det var ju, och det är ju så där det händer.
Det var sån där svart mossjord, kommer jag ihåg, i den där landet, trädgårdslandet.
Ja, det grävde vi upp själva, det var sjöbotten egentligen där alltså. Sjön var ju sänkt 1855, så sänktes det 5 1/16 fot.
Ja.
Står det på en sten, om ni har sett det, som ligger utanför Sävebro där, mitt i ån ligger en stor sten.
Ja.
Och på den sten står inhugget när årtalet som sjön sänktes och hur mycket den sänktes.
Det
när jag och hans hemma så brukar jag ta en borste och gå ut och borsta det rent emellanåt. På stenen, därför det blir mossa i det där och då ser man ju inte var det står.
Ser du vad ni har till forskat?
Ja. Så det finns en där sten, det står inhugget precis där.
Ja, så jag tänkte att det visste jag inte att stenen har sett många gånger.
Sen var det fisket då på den tiden när ån rann fritt, där utan något hinder. Det var kanalen som reglerade lite grann med några stockar i lej för att hålla vattenståndet upp i sjön. För att kyrkorna klara sig in där. Eller så rann ju vattnet fritt då. Då var det ett utomordentligt fint fiske på Stångår.
Ja, det är ju skillnad nu när
det finns inget nu.
Fiskar ni även ner i ån?
Va?
Fiskar ni även ner i ån?
Vi hade ån ända ner till Hovetorps station. Vi hade biten som är där nere också. Sen brukar vi ta ett par månader varje år och titta över den och fiska över den. Så hade vi åkroken och den ån där. Det var ju väldigt mycket också. Och så hade vi fick ha båtar på alla ställena hela vägen och så gå emellan över vattenfallen där. Det var inte så bekvämt precis.
Var det dammluckor under landsvägsbron där vi släppte bro på den tiden?
Nej,
eller var det
nej då, det fanns inga randfritt öppet precis. Det var bara de där stockarna som de la i lite grann för att höja lite grann i sjön då. Men så var det fritt, det var ingenting, ingen reglering alls.
Nej.
Det var ju först när det krappolag började.
Ja.
Det var väl då i 20-talet ungefär som det kom till.
Ja.
När de sprängde då undan en massa berg och sten där och sen gjorde de luckorna som finns där. Så det var inget, det var alldeles fritt. Gården hade ju ett eget kraftverk i Kvarntorp.
Ja.
Där nere. Och det var lite reglering där som de hade med lite luckor där så de kunde stänga upp vatten lite grann.
Ja.
Jag vet ju, godsägaren var ju nere och talade mycket med min far just när det där skulle bli en förändring där. Och min far talade om för honom precis hur det skulle kunna bli med vattnet där i ån som vi är idag nu. Så skisserar han upp alltihop för dem. För dem för Guds egen. Ja. Men då förnekar han, det kan aldrig bli så. De har försäkrat mig att det ska rinna vatten här. Så det ska kunna vara vatten i fortsättningen också. Och då sa han, ja det säger dessa mig far till dem, men försök att få dem till det. Det vet jag att inte det går så. Ja, då finns vattendomstolen runt det Guds egen säger. Vi kan använda den till det. Vi kan få döma det. Det går bra ett par år sedan. Det kan ni hålla på med länge som helst. Men det betalar kraftbolaget. Och de böter som de får där och fortsätter i alla fall. Och det blir precis som han har skisserat ut åt dem.
Ja, verkligen.
Och för hans del blir det en väldig avbräck i fisket naturligtvis i och med den där försäljningen. Och det fick han aldrig någon gottgörelse för på något sätt.
Inte det.
Inte, nej, inte något. Utan de bara talar om att han överdrev allt vad han sa. Det är från brolaget. Det var inte så lätt att tas med honom. Han hade mycket hårt ett tag. Och i och med det där så var jag, ansåg jag mig tvungen att sluta i Bjärka-Seby. Och försöka ut. Och då lyckades jag komma in i Tullverket.
Ja.
Och började då för så smått i Linköping här. Gick i packhuset och blev anställd i Tullverket.
Ja.
Så man fick tjänstgöra där. Jag tjänstgjorde 1,5 år utan ersättning. Tullverket. Det var man anställd på det sättet i Tullverket. Det fanns en massa folk vid varje tullkammare nere utöver kusterna. Sjöfolk som var anställda vid tullbevakningen. Och de var anställda i verket, men de hade aldrig någon tjänst. Förrän sen efter i mån att de behövde dem så kallades de in för några dagar och tjänstgöra och fick då betalt för de dagarna.
Ja, men hur...
Så under min Linköpingstid så hade jag betalt för 1,5 månad och det var under de andra semester lite grann. Men jag tjänstgjorde varje dag hela tiden.
Det låter
otroligt.
Ja, idag låter detta otroligt, men det är sant. Och det står i mina gamla papper att jag har tjänstgjort så många månader utan ersättning.
Ja, men du fick väl lov att leva på?
Ja, vi arbetade i packhuset samtidigt. Så man fick ju, jag var anställd av de som hade packhusarbetet där, så jag fick ju arbeta med det under tiden. För att kunna leva överhuvudtaget. Och sen när jag kom till Trelleborg, då gick ju hastigt och lösigt. Det var, de behövde folk där nere, bara skulle de låna ner mig dit. Under den där högtrafiken som var efter första världskriget där nere. Och det lånet, det varade i 8 år. Jag kom, efter 8 år kom jag tillbaka och flyttade upp till Norrköping. Det var ett par tjänster lediga där, jämställda där de hade i Trelleborg. Och fick transport på det sättet. Och till Linköping kom jag 1934 tillbaka sedan. Då var det en kollega som kom från Visby till Linköping. Och han trivdes inte med innertjänsten som var där. Och då bytte han och jag tjänster. Så han bytte sig till Norrköping och jag till Linköping. Det var likvärdiga tjänster. Och då på det sättet kom jag till Linköping. Sen ansåg jag mig inte vilja flytta på mig mer. Om man vill ha mer befordran, han måste söka antingen Kalmar eller Norrköping. Få en högre tjänst med att sluta i det. Men jag tyckte det var ingen mening i det. Jag trivdes
så
bra.
Så ni hade alltså att göra både 2 stycken då, ett för allt med fisket alltså?
Ja, 3 var det. Min far och farfar hjälpte ju till mycket också.
Ja, var det.
Men i vanliga fall så är det 4 manner i Ranot. Men vi var i regel 2. Alltså, så länge min farfar hängde med, då var han ju med på. Och han fick ju hänga med så länge han året och ville. Så det kan hänga med i min båt. Men sen han slutade, sen klarade vi oss på 2 man bara. Så vi kunde lägga in åten utan någon roddare, utan det klarade vi det också samtidigt. Man fick skjuta båten framåt, eller åren framåt istället för att man drar åt sig, så fick man skjuta dem ifrån sig.
Fick ni lov att var sin båt?
Ja. Vi började alltså med mitten på noten och lägga i den först, alltså själva energin. Så ja. Den hade ut i armen och lite från farhållet.
Ja.
Fanns det kräfter på den tiden?
Nej, inte då. Det fanns ursprungligen längre tillbaka. Då fanns det mycket kräfter uppe i vårdens delen av rängen. Men det var väl innan man kände till den här pesten. Så antar jag att den var nog redan på gång då. För senare år som jag minns där uppifrån så fanns det inga kräfter där. I själva rängen.
Men i Stångmål fanns det inte där heller då?
Nej, det hade vi aldrig några under den tiden jag var där med.
Det har varit uppe i småsjöarna i Gunnars på Jönland.
Ja, det fanns ja.
Förr i världen. Ja.
Och uppe i Vårdnäs finns det en liten gör som ligger under Saxtorps ägor. Och Brukind har sina ägor under i Jönland. Där finns kräfter än idag.
Ja, de har inte någon förbindelse med
Det, nej, det är ingen, inga förbindelser på något sätt.
Systemet.
Det är ju så väldigt smittosamt den där pesten. Så.
Ja, det sprids för mycket genom tjuvfiske och
det gör att de också.
Flyttar.
Det gör det, så redskap om de har, ja, om de har med och flyttar över. Det är mycket, mycket farligt.
Ja. Och sen knöt ni alla nät själva?
Ja, fick vi göra själva. Det fick man ju börja med när man var 5-6 år. Och sen höll man på. Och min far var inte bara sin egen redskap, utan han brukade göra ryscher på vintrarna. Så han brukade, det var ju en förtjänst han hade vid sin om också på det sättet. Han brukade göra sig en 10 dussin ryscher. Som han sålde sin till, och de såldes upp till sjöarna uppe i Kinda, alltså vid Rimforsa och i Emmen där sönder uppe, hade han ett par som sålde de där redskapen. Han gick och tog upp order där gubbarna och sen kom de hem och beställde oss med farmen.
Hur länge hade han göra med en ryscha?
Han brukade ha som beting till bina 5 själva sådana ryscher om dagen. Men då började han ju, han gick upp på morgonen vid 4:30 ungefär. Så höll han på sig till han gick till sjön. Så när han kom ut från sjön så satt han egentligen till 10:00 på kvällarna. I ett säck bara.
Oj, oj, oj.
Men ni hade väl inte använt sig till lägenheten?
Nej, det fanns inte. Det var ett rum och kök. Lågt i taket så man nästan nådde taket på den tiden. Det är ändrat nu tydligt. Det gick inte på vår tid och vi var på det ett par gånger och ville ha det, men det gick inte. Vad höja taket på den tiden. Men nu på senare gick det bra.
Bodde ni där uppe i samma lägenhet alla år?
Gjorde.
Ja, det var ju inte stort.
Hur många hushåll var det i Sävebro då?
Ja, när vi var där, det var vi som bodde där nere. Det var en gammal skogvaktare som bodde där som hette Engström, den första jag minns.
Ja,
han var före Forsling. På.
Ja,
för Forsling. Ja, han hade en pensionärsbostad där nere. Och så på andra sidan utåt, om vi tänker ut på landsvägen, det var Tegerslagarens bostad.
Ja.
Och på den andra sidan, det var skomakaren. Han hade sin lägenhet då utåt vägen till, kan man säga. Och så hade han sin verkstad där Maria hade sin lägenhet.
Jasså.
Och där uppe på andra våningen, där hade vi ett hallrum som vi hade, ett redskapsrum kan man säga som var där. Och sen det andra, det bodde ju den här gamla nattvakten, Karl Petter.
Ja, han fanns väl på den
Andersson
tiden.
Karl Petter Andersson, ja.
Jo
då, jag har till och med gått och lett hans hund när han gick till nattvakten flera gånger. Han hade en sån där stor
björn
ja, den stora unge. Ja, jag har lett den flera gånger, backen upp för där hos gubben. Ja, man var ute som ett land när hon sa, var inte så farlig precis. Fast vi var ju, vi hade respekt för honom.
Ja.
Och han höll på rätt länge med den nattjänsten. Rätt många år, så jag minns det mycket väl när han gick nattjänst. Sen fick han ju sköta hjorthagen sen.
Ja.
Och då hade han ju fullt göra med sen, för då gick han ju och skulle se till att det skulle ha gräs och äta jämt och ständigt också. Han slog ju gräs överallt och körde in kärra bort i jordtagen och var om det.
Ja.
Var det hans fru som var kvar?
Ja, Emma hans, och hennes dotter. Ja.
Ester
hon,
tror jag.
Ja.
Henne har jag ett svar.
Hon är död. Hon är död för rätt länge sedan. Hon flyttade ut i Gista här.
Ja,
gifte sig där och flyttade ut.
Ja.
Men det är rätt länge som hon dog.
Ja.
Så att hon är borta. Och de flesta som var på den tiden, ja, fast det finns nog inga kvar. Mm.
Emma Karl Petter kommer
jag ihåg.
När jag var skolbarn. Vi gick och tittade på fornhemmet.
Jaha.
Kom att se och hon visade oss omkring.
Fornhemmet där, det var väl aldrig någon ordning med det där heller riktigt.
Det var ju fint då när det var...
Ja.
När jag var barn var det väldigt väl ordnat.
Vi hade en hel del gammal fiskredskap, alltså sånt här ursprungsredskap. Alltså när de drog vintenrot, en sak som var förbjudet senare. Men då drog de vintenrot, alltså lade ut noten och drog den under isen och högg vakar och drog upp den i.
Jo.
Och det fanns en massa grejer som hörde till med stänger och grejer till det där, till att kunna få under linorna under isen.
Ja.
För att kunna dra ut noten. Och det där överlämnade jag till Bjerga Seby då. Och så fick vi in noten under hand, sådana gamla järn de hade för att alltså när de skulle göstra fisk, som de gjorde mycket på den tiden.
Ja.
Och då hade de ju sån där järnholkar för att ha bränsle eller tyre på till elda med, så de skulle lysa med det. Det har vi har lämnat över en del, men jag vet aldrig vad det blev av dem där sen.
Det skulle vara roligt att forska i.
Ja, det överlämnades till museet där vi är, men det har väl försvunnit sedan. Så för jag råstar ju upp där de inte blir skött.
Kanske ligger det någon som bor där.
Ja, det längde tidbruket när jag lämnade över det. Det var när min far slutade, så tror jag det ändå där, så att det där är ingenting att ta. Sen det överlämnar, om vi vill ha det här för museet så är det mer värt för dem kanske.
Det får man hoppas att det finns.
Nej, det finns
kvar. Fanns museet redan då?
Ja, då fanns det. Det var ju rätt så fint ett litet tag. Gammal Ekman var ju intresserad av det mycket tag. Så, att,
så länge han levde var det väl.
Då var det rätt bra, ja. Men det jordtagen har ju varit så länge jag minns. Den
har nog funnits.
Det hade vi ju till hoppet, vi matade hjortarna. också, så vi var ju så tama på den tiden, så det var, så vi hade namn på dem, vi ropade, bara ropa på dem där så kom de alla upp till oss.
Ja.
Var det importerade från början?
Ja, jag vet inte hur, det var ju dåligt.
De har väl funnits ett par hundra år tror jag.
Ja, det är nog ett år. Jag minns ingenting annat än det har funnits till.
På Bjerka Säby?
Ja.
Det är mycket gammalt.
Det är det.
Men vem sköter dem nu och ser efter att de inte blir för gamla? Och...
Ja, det skjuter väl undan varje år. Det gjorde de på den tiden.
Ja, det gör de säkert.
Ja, det gör de. Vi får ju mycket, mycket, vad heter det? Är det en killing? Det är väl inte, eller vad heter det?
Kid, säger man.
Kid kanske det. Det blir ju många. Ja. Det händer ju att de får par ibland.
Ja. Jag vet inte vem det är som har hand om dem nu och sköter
det går,
dem.
Det själv, jag vet inte nu alls.
Vi får det sköta sig själv.
Amanda Axel Fröderskötten.
Ja, Axel Nilsson det är. Han och jag var ju uppväxta på samma ställe. Han bodde, har ju bott där alla åren i Sverige.
Ja, just det.
Så att, han var ju några år äldre än jag.
Jaha.
Men vi är ju ungdomskamrater tillsammans. Mm. Och vi som var uppväxta på själva gården där, vi hade nog varit lite liksom på undantag kan man säga, ungdomen då där. För att det var ju eleverna som dominerade kan man säga hela gården på den tiden.
Ja,
det var ju sådana massor med elever då, ett 40-tal elever.
Ja, det var
mycket. Det var tror jag över 50 när det var som mest. Massor som var där då. Och då vi fick söka oss till Bestorp när vi skulle ut på någonting.
Ja.
Så vi brukade gå från Bjerka Säby upp till Bestorp. Det var ju ingen, vi hade inte cyklar då på den tiden.
Nej, det var inte vanligt.
Och pojkarna hade cyklar så hade flickorna några cyklar då på den tiden. Utan vi
fick ju skjutsa flickorna.
Men vi var så många så vi tillhörde logen där uppe i Bestorp, Sätra Vanér.
Den har jag varit med om en gång i världen också.
Ja, och det var väl 23 stycken från Bjerka Säby som tillhörde logen där. Det var 123 medlemmar då när vi var som starkast.
Oj.
En sån där liten lantlog.
Det fanns.
Det
var väldigt roligt.
Ja, det var mycket roligt där uppe. Vi hade mycket trevligt där tillsammans.
Det var väl omkring 1940 och framåt ett tag.
Alltså, jag var där uppe ett par gånger. Sen jag kom till Linköping nu sista gången, jag var uppe ett par gånger så jag rättade upp den där logen igen.
Ja.
Men det lyckades, det var ingen stark vilja där som, man kunde inte få någon riktig kontakt.
Nej, men den levde upp några år då hade vi ett bra fart på det. Men
sen
flyttade väl många.
Logen sätter man ner det, vi hade vår gamla lokal vid Hasselbacken, hette en villa där uppe som låg uppe i skogen som... En köpare som heter Willemsson som bodde där, som ådde om den där villan och den hyrde logen av honom.
Ja.
Och den var byggd på kyrkmark det där. För kyrkan hade mark där nere vid Bestorp, ett stycke där uppe som hörde till kyrkobestället där uppe.
Ja.
Och där låg den där lokalen. Men då tyckte jag att den där var liten och då skulle vi då försöka få någon ny. Jag var med bland det som ville köpa den där gamla lokalen där vi skulle få ha den kvar. För vi trivs bra där uppe. Den var ju väl till åt oss. Men då var ju sågverket igång och det, var, det skulle ju bli större byar av. Då byggdes den där stora Eklunda där nere.
Ja, ja, vi höll.
Och det försvann vi ju den när vi kom dit sen. Kan man säga i början. Och sen hade vi vaktmässa på staden i Eklunda på andra våningen där. Och där hade vi en fru där. Så fort att klockan blev nio så kom hon ut. Det var en läktare där ute. Hon hade sitt skåp där ute på den. Då kom hon in bara och sa till oss. Nu får ni gå hem.
Det var inte annat.
Nu ska jag vara tyst här. Nu ska jag sova. Så det var för den tiden man hade med lokaler att göra. Och det var ju naturligtvis lite felaktigt det där. Men vi hade mycket, mycket duktiga medlemmar. Och jag tänker särskilt, jag gick själv in i logen där 1912. Och när jag respirerade, gick in där i logen då och togs in där, så var det en massa bondflickor och drängar och andra pojkar också som var tjänstemän i logen. Jag har många gånger beundrat det jag sett att klara det där jobbet som de gjorde där då. Hur duktiga de var faktiskt. Men de där ungdomarna sen, flera av dem sen, de fann man sen som sjuksköterska in i stan och lärarinnor och lärare en hel del av dem också försvann så småningom.
Ja.
Så det var inga dåliga pojkar och flickor precis det där som klarade det. Nej, men de fick sin skolning och sitt intresse där.
Ja, det var nog inte den
sämsta. Idag är ju potentarvården nästan slut.
Ja, man hör inte så.
Nej, den är ju politisk styrning på allting idag. Det får väl knappast finnas något sånt där heller så småningom. Och vi får hålla på och leva lite till. Men nu är ju NTO och IOGT sammanslaget.
Ja,
en organisation. Så nu har de nummer bara på sina loger. Det finns en av gamla IOGT-linjen här i Linköping, Peter, nummer 13. Och så finns det en NTO-linje också som har ett annat nummer. Så de arbetar var för sig här i stan på det sättet nu.
Men nere i Broschin har jag förhört.
Den finns kvar, ja. Det är en mycket bra loge där nere. Ja. Han heter Broschin, den loge. Nu vet jag inte vad de har för... Hur den är ordnat där, men den hör väl till IOGT-NTO fortfarande den också.
Ja, IOGT i varje fall.
Ja. Och det är ju ändrat på alltihop det där. Jag var nere nu för lite sen. Jag var kallad till ett möte här i Linköping. Där jag har tillhört Lorsen Veritas här. Sen jag kom till stan här. Det var nummer 18 där, alltså det är numret som de har tagit upp där. Och då så hade vi vårt slutmöte. Och en sån där ekonomisk uppgörelse där. Hur pengarna skulle då klaras över som fanns i att den skulle då överföras på den nya nummer 13 där och så vidare. Alltså vi hade ju varsin förvaltning tidigare. Men jag anser detta som en oerhört stor förlust för samhället. I dessa, det var fyra loger här i Linköping. I dessa fyra loger var det ju 60 personer som vecka efter vecka hade tjänster i logerna. De samlades i de där grupperna där och hade trevligt tillsammans. Vi hade mycket roligt på sin tid. Jag höll ju på i 35 år i sträck och arbetade inom IOGT.
Och sen kom inga yngre in istället.
Ja, inte så mycket yngre. Vi hade mycket ungdom då ett tag, men det kom inte in nu. Det är svårare då. Har vi det här på det här nu?
Ja, det var
det gör väl inte så mycket. Nej.
Men jag ska i alla fall fråga dig, du talar om någon gammal stuga som låg upp i Solbacken en gång. Kan du berätta något mer om det?
I Solbacken?
Ja, på Gärdet vid Solbacken låg en stuga.
Nej, det är så inte. Utan jag blev Solberga bara av Solbacken. Det var två gårdar där, två torp. Var för sig skilda åt.
Ja.
På den tiden, ja.
Men Göstasbacken, är inte det något?
Vad heter han?
Någon stuga som har legat där uppe.
Det är möjligt, men den har jag inget minne av. Solbacken är det enda jag kommer ihåg. Det är 12 ställen som var där. Ja. Och Solberga gick jag mycket till med fisk på den tiden. Det var en gammal gubbe som bodde där som stammade så förfärligt.
Gick ni kring med fisk och
sådär? Ja, det krävde ju folk. Det bara rekade skulle ha fisk och så vi går dit. Men det var ju så på den tiden. Det fick vi springa åt alla håll. Varenda, det finns inte en stuga i Guntsjön som jag vatten för att fiska. Det är bondgårdar överallt. Och de flesta bondgårdar är vatten och kaffe också förresten. Hela sjösystemet ända upp till Broschin. Så jag var lika känd där uppe på den tiden då. Som... Jag var ju yngst, det var jag som fick springa. Det hörde jag till på den tiden.
Jag minns när jag skulle gå och köpa fisk. Mamma sa att vi måste ha någonting till middag. Du får gå och höra om det finns någon gädda eller någonting.
Jaha.
Det fanns, jag hade inte cykel på den tiden. Och det var inte så populärt att gå.
Nej.
Ända bort i Söderbro.
Nej, det är en bit.
Sen gick det lättare när jag fick cykel.
Min dotter till Karlsson då?
Ja.
Ja, det är så jag trodde. Det var gamla. För jag tänkte, hon kan inte vara gamla till Karlsson. Hon måste vara för gammal.
Ja.
För hon måste vara
äldre. Tyra heter
jag. Jaha. Ja, nu kommer jag. När jag fick se ut synt här så kommer jag ihåg.
Ja,
jag fattade att det var den gamla fru Karlsson.
Ja,
jag tänkte, jag sa att det är klart, ja. Det kan aldrig vara möjligt. Ja, det måste vara för gammal. Jag är ju 78 år själv, så att, måste hon vara precis än jag.
Ja, hon skulle ha varit... Vänta nu, hon var född 87.
Ja.
87 år skulle hon vara förstås i år.
Men det är inte så många år sedan hon dog, inte.
Nej, det var 66.
Ja. Men på Templarorden, de har fostrat mycket, mycket folk.
Ja.
Innan ungdomsklubbarna började. De började efter första världskriget då. 1917 var de första som bildades i Bästorp till exempel. En socialdemokratisk ungdomsklubb och en vänstersocialistisk. Det var två olika grupper på den tiden. 30 säger mellan var ett bra. Så jag har varit med och stiftat klubben där. På den tiden. Men då började jag kränka in på templarna lite grann där. Och då skulle jag dansa med detsamma. Och vi fick inte dansa inom UVT på den tiden. Nej då, inte alls. Och det är ju inte lätt att gå på med några svordomar eller någonting heller. Inför ett UGT-sammanträde inte. Eller i ett lokal överhuvudtaget. Det stod anslag på väggarna där. Så är det inte. Det är simpelt osyftsat. Stora på väggen.
Det var ordning och reda.
Ja, det var det. Mycket, mycket sagt ordning. Och det, för mig har det ju varit intressant att jag var med där. För när jag kom till Trelleborg, det första jag gjorde, så att jag upp på Templarlogerna i Trelleborg. Det fanns ju två stycken där. Och jag kom ju in där med detsamma och vi fick en grupp bekanta. Jag kände ju inte en människa när jag kom till Söderborg. Men jag fick ju då en grupp bekanta med detsamma.
Ja, men det är ju ett väldigt bra
sätt. Och likaså när jag flyttade sen till Söderborg till Norrköping så gick jag ju dit till dem med detsamma där. Och då tittade vi, det fanns ju då fanns det 10 loger i Norrköping. Jag fick bara titta vilken man skulle gå välja sen och flytta över till.
Ja.
Jag valde en loge som heter Skyddsvakten. De hade sina särskild lokal. Vid Nya torget, det stora torget där.
Då är det synd att namnen har försvunnit, ja. Så det ska vara nummer istället.
Ja, det är det. Det här Norrköping, det var ju många bra loger på den tiden. Jag var kretsstämplare ett tag, alltså, så jag hade hand om kretsen. Norrköpings loger var en ensam krets. Så jag hade rätt mycket arbete där en tid. Och sen kom jag med i Tempelriddarna, så jag har ju fått ägna 40 år där. Därför jag kom med och började i Trelleborg, det var någon som började påverka med det, jag skulle gå med där. Jag kände ju inget till, visste inte vad de frågade om, så man drar ju lite i början då. Vill ha lite mer reda så tycker man. Men jag fick inte mycket mer reda på det, utan sen kom det en urmakare från Karlstad och flyttade ner till Trelleborg. Och han var temporidare och han visste att jag var lite påtalad, så han ringde mig och sa till mig att du kan väl följa med till Malmö, det fanns inget där med Malmö då. Gå med i temporidare och sa, du får fria resor åt mig bara du följer med, så jag får sällskap, sa han. Och då lovade jag honom där på stående fot att jag skulle göra det. Precis när jag givet det löftet så fick jag besked om han fick flytta till Norrköping. Och sen var det så bra att den första kollegan jag mötte i Norrköping, där en broder som stod, han hade klockkedja alltid som en hela bröst stod på uniformen. Och mitt fram så hängde Templarriddarnas märke. Då sa jag till en, du Templarriddare, sa jag till när jag kom ut. Ja, det är så. Ja, det höll jag på att bli i Trelleborg, sa jag, men nu kommer jag över sidan om. Då vill jag fråga lite grann hur det var långt det var gången till det. Och så. En månad efter var jag med i Norrköping. 1929.
Tror du att en sån förening, eller vad man nu ska kalla det, att den kommer att bestå när vi är äldre i generationen?
Ja, den arbetar ju inte som, vi arbetar inte som förening.
Nej, det är det ju inte. Men det fordras ju folk som arbetar.
Ja, jo, det gör det. Det är alltså det jag åtog mig här för Linköpings del, det får det ingen som gör efter.
Nej.
Det får det inte, men vi får dela upp det, mitt arbete på ett par tre. Då går det bra. Det har vi ju tänkt att göra också. Så här går det bra. Vi har ju ständigt nya, så vi stiger ju medlemsantal här.
Ja.
Vi börjar ju här i Linköping 1934. 35 stiftas det här. Och då har vi 48 som kom från Norrköping och flera olika håll ifrån. För hela den här delen av Östergötland, Motala, Mjölby och Linköping, som startade här i Linköping här. Men då innan vi fick starta, då var det sådana krav så vi måste ha egna lokaler innan vi börjar arbeta. Och det ordnades ju där vid Trädgårdstorget.
Ja.
Det var en gammal byggmästare som gick och köpte tomten där och skisserade upp hur vi skulle bygga. Och sen när han har gjort det så dog han. Helt plötsligt en sommarsemester nere. Satt en stol bara och sjönk ihop. Men då sonen var ju byggfirman sen, så han fullföljde verket sen och byggde huset då. Och det var några stycken bröder där som vi har fått till, som Martin kunde starta ett litet startkapital så det kunde komma igång. Och ja, det är bra. Vi har nu sen vi kom till har vi svärmat två gånger. En grupp har gått till Motala och en till Mjölby. Och ändå är vi 308 medlemmar idag. Så det är inte något fara. Vad jag kan se. Fast det är, folk är, har svårare idag att bestämma sig för något. De har inte tid, folk. Jag håller just på nu. Och jag tänker ju avgå så småningom. För att det är så gammal så kan man inte hänga med så länge till. Och då håller jag på att rätta upp allt gammalt. Jag har hela sängkammaren full där inne. Med böcker och grejer att titta på. Är det på det här nu? För det ska börja inte vara, för det här är onödigt.
Ja.